Välkomna till Centrumkyrkan. Idag är det den 1 oktober. Då säger min son att då är hösten här på riktigt. Jag försöker protestera så gott jag kan, men han kanske har rätt, jag vet inte. Välkomna hit. Kul att se er här. Idag kommer det hända mycket i mötet och mycket roliga saker. Men jag tänker att jag måste nästan informera lite, för det händer även ganska mycket så här runt om. Inte bara just nu, idag. Men vi börjar med dagen. Det är Frans som predikar. Och så leder jag mötet. Jag heter Åsa Axelsson. Men i övrigt i veckan så är det, vill jag påminna speciellt om, att på onsdag klockan 11, då är det rofylld målning här i kyrkan tillsammans med Yvonne. Och sen vill jag påminna om att, nu ska jag se, lördag den 7 blir det så. Ja. Då fyller Ria 50 år och har ett öppet hus där med lite tårta och annat skoj. Och det finns en jubileumsskrift som de har tagit fram som ligger där bak på den vita bänken, som ni gärna får ta efter gudstjänsten. Jag tänkte innan vi går vidare att jag bara skulle dela några ord med er. Jag låg hemma i soffan i helgen och funderade, ska jag säga någonting på söndag eller ska jag bara, inte vara tyst kan jag ju inte vara, men ja. Och då fick jag till mig några ord, och det är så skrattretande, för jag får alltid till mig ord som jag själv är så fruktansvärt dålig på. Alltså de här sakerna som jag kämpar med mest själv. Det får jag in i huvudet. Men jag tänker att det kanske finns någon mer som har jobbit med något av det jag pratar om när jag leder mötena. Och då känns det ju alltid bra att inte vara själv, tänker jag. Så om jag säger det så kan ni bara slappna av och tänka, ja men hon har ju också så. Och den här gången var det vila i Gud. Och idag har vi ju som vanligt Gud som hedersgäst här, det har vi alltid. Men vi har ju en till hedersgäst här idag också. Och det är ju Elisabeth. Hon är hedersgästen idag, tänker jag. Och hon är ju även en bonusmedlem i församlingsledningen. För att jag är ju med i församlingsledningen, och det är även Mikaela, Elisabeths mamma. Och några gånger ibland när vi har möte så är även Elisabeth med. Och varenda gång hon har varit med så har jag tänkt så här, wow, hon sitter där helt trygg, helt lugn, bara chillar och slappnar av i Mikaelas knä. Och det är så vi borde vara även med Gud. Jag är ju mer den här trotsiga treåringen med överskottsenergi. När jag sitter i Guds famn. Att jag ska ha koll på allting själv. Jag ska lyckas göra allting själv. För jag tycker att det är jobbigt att be om hjälp. Jag oroar mig för allting. Jag oroar mig för barnen. Hur det ska gå för dem. Jag oroar mig för framtiden. Hur det ska bli med allt elände. Och försöker lösa allting själv. Det är jag höll på att säga, det är jag väldigt bra på, men det är jag ju inte. Jag är inte alls bra på det. Men jag oroar mig för det hela tiden. Och jag oroar mig också för vem jag är i Gud. Har jag någon kallelse överhuvudtaget? Har jag några gåvor? Gör jag någonting som överhuvudtaget bidrar någonting i Guds rike? Jag oroar mig för jättemycket. Och det är ju jättedumt. För egentligen borde jag ju bara sätta mig och chilla i Guds knä, i Guds famn. Och tänka att ja, men vill du använda mig till någonting så lär du väl tala om det. Det är ju inte jag som ska hitta på det, det är ju du. Och om jag nu ska göra det, då får du väl se till att jag är utrustad för det då. För att i mig själv har jag inte så mycket så här specifika gåvor och färdigheter, utan måste du, alltså ska jag göra något så får väl du fixa det då. Jag skulle önska att jag istället för att göra en Åsa kunde göra en Elisabet lite oftare. Bara sitta där i knät och vara trygg. Vila i Gud. Det vill jag säga idag. Vi ska be för det här mötet, och om ni har några bönämnen eller tacksägelseämnen som ni vill dela, för det är ju alltid lättare att dela. Gud hör ju en lika bra när man ber själv, det är inte det. Men det är lättare att dela. Man får lite mindre börda på sina axlar om man vet att man är fler. Då ber vi tillsammans. Tack Herre Jesus för att vi får samlas här idag. Tack för att vi får ha dig som hedersgäst, Herre. För att vi får lova dig och lovsjunga och upphöja dig, Jesus. Tack för att vi får lita på att du är med. Att vi inte behöver försöka i egen kraft hela tiden, Jesus. Jag tackar dig för att du har en plan. Jag tackar dig för att du har en plan för alla människors liv, Jesus. Vi ser inte de planerna alla gånger, Jesus, men du har koll. Jag tackar dig för det. Jag vill be dig för det här mötet, Jesus, att du ska vara med, att vi ska få sitta öppna inför dig, Jesus, under lovsång och predikan, Jesus. Var med under barnvälsignelsen, Jesus. Tack för att vi får välsigna barn som kommer till världen, Jesus. Det är fantastiskt, som är gåvor ifrån dig, Herre. Jag tackar dig för att du är allsmäktig Gud, Jesus. Du är underbar i råd, Herre. Jag tackar dig för det, Jesus. Var med fortsättningsvis i gudstjänsten, Jesus. Amen.
Fransken heter jag. Jobbar som pastor här i församlingen. Och idag tänkte jag prata lite grann om ett ämne jag kallar drabbad av Gud. Vi har som församling ett tema nu under hösten i alla fall. Att växa i en tid som denna. Och vi har pratat om lite olika saker. Och idag tänker jag prata om att vad händer när vi möter Gud? När vi blir drabbade av honom. Och jag tror att vi behöver få de här stunderna när Gud verkligen överväldigar oss. Och vi verkligen får se hans hjärta för den här tiden. Och det tänker jag prata lite grann om idag. Och vi tänker ska gå in lite grann på Jeremia kapitel 1. Men först tänker jag berätta om en historia som jag har nämnt förut här i församlingen. Men också någonting när Gud verkligen överväldigade mig om vem han var. Också som kom att påverka mitt liv och min kallelse. Och vad framtiden hade sitt sköte, kan man säga. Jag jobbade med UMU, Ungdom med uppgift. Och vi åkte iväg på en resa till Lettland. En resa vi hade lite biståndsresa helt enkelt. Vi kom med mat, vi kom med kläder och vi kom även med julklappar. Det här var i februari, tror jag. Vi hade med oss julklappar i alla fall. Och det var min första resa till Lettland. Jag känner inte alls mycket till den kulturen och den platsen. Och jag var kanske 20 år, 21-åring, 22-åring. Jag kommer inte ihåg exakt hur gammal jag var. Men jag var där i alla fall. Och vi bestämde oss att vi ska åka ut till ett barnhem. På den, någonstans i mitten av Lettland helt enkelt. Och vi hade planerat, vi hade haft ett program. Vi skulle ha lite aktiviteter och lite drama. Och lite sånger och skulle ge om julklappar. Och ni kan tänka er glädje var att komma till det här barnhemmet. Och de har säkert blivit förväntansfulla. Så kommer vi med jättemycket saker och hade ett program för dem. Och det var mycket barn, kommer jag ihåg. Och de sprang runt överallt. Och speciellt när de fick de här julklapparna. Så hade vi delat upp så att det fanns julklappar för vissa åldrar. Då, och kön också. Så man skulle få det man tyckte om. Och de fick varsin julklapp och öppnade och blev verkligen glada helt enkelt. Och sen hade vi ett program och vi hade olika saker som skedde då. Men det var en sak som tog tag med mig när jag satt där då som ung vuxen helt enkelt. Och det var att efter de fått de här julklapparna så Plötsligt började några bråka av de här barnen. Och de bråkade inte om julklapparna. De började bråka om att de skulle sitta i en av ledarnas knä. Han var en förälder, en pappa. Och de ville sitta i hans knä helt enkelt. Och det verkligen tog tag i mig på djupet. För jag kunde säga att ja, men det är det här de behöver. De behöver inte alla de här materialistiska sakerna. Det de saknar i sitt liv och de vill ha är en pappa. Någon som tar hand om dem och älskar dem för den de är. Och jag satt där och jag grät troligtvis också. Jag vet inte om det var utombords eller inombords, men det drabbade mig helt enkelt. När jag fick se en del av Guds faders hjärta för oss alla. Och det kom att påverka mig och kommer påverka mig hela mitt liv. Och det är ju så ibland att när vi träffas av Gud, av hans kärlek till oss, då förvandlas vi och påverkas vi. Men vi har också ett val, vad gör vi med det vi har fått? Med det, det vi möter helt enkelt. Så vi ska gå lite grann till kolla till Jeremia, kapitel 1. Och vi kan börja från, helt enkelt från början. Vi kommer läsa de första 10 verserna tillsammans. Ja. Och det handlar egentligen om ett, vad händer när vi möter Gud? Vad händer när Jeremia mötte Gud i sitt liv? Och de första 3 verserna är en liten sammanfattning av vad som händer och vad Jeremia gör. Jag läser dem, sen går vi in lite grann på djupet. Detta är Jeremias ord. Han var son till Hilkia, en av prästerna i Anatot i Benjamins land. Herrens ord kom till honom då Josia, Amons son, var kung över Juda. I hans 13:e regeringsår. Och då Joakim, Josias son, var kung över Juda. Och endast till slutet av 11:e året som Sidkia, Josias son, var kung över Juda. Det var det året, i den 5:e månaden, som Jerusalems befolkning fördes bort i fångenskap. Det här är en liten, om man läser Jeremias brev, är det inte en biografi. Han skriver från punkt A till punkt B vad som händer. Men en sammanfattning över hur Gud använt honom genom sitt liv. Och det är många ord som kommer här. Men vad vi vet om Jeremia, att han var en född till en präst. Han bodde i Benjamins land, Anatot, några mil bortom Jerusalem. Och Herrens ord kom till honom. Och det är många ord, många olika kungar som räknar upp. Och det här är egentligen räkna upp när han var verksam som profet. När han var verksam och tjäna Gud. Och ni som kan historia vet att Josia, han var en god kung. En kung som verkligen vände om till Gud. När de hittade Guds ord igen i templet och gjorde det andliga reformer. Men resten av kungarna var inte så bra. Och det ledde till att det var egentligen den största händelsen som kom att påverka judarnas folk. Att de blev skickade i exil för deras gärningar. Det var han fick verka i en period i Israels tid som var troligtvis fruktansvärd. De vände upp och ner på allt i deras verklighet. Templet förstördes, skickades bort. Och mitt i det här fick Jeremia ha en roll för sitt folk. Han talade till dem, han fick säga till dem, han fick lyfta dem eller uppmuntra dem. Och han var verksam helt enkelt och var Guds röst i den tiden, i en tid som denna. Och jag kan tänka mig att han visste inte vad han gav sig in på när han mötte Gud. Och det är så med våra liv också. Vi vet inte vad som händer i framtiden. Vad som händer med våra gåvor, hur vi använder dem. Hur vi kommer att bli använda framöver här. Men vi kan gå ett steg i taget. Och kanske kan det vara så att det är någon som skriver en biografi om dig. vad det har fått betyda. Och, eller att du möter folk i himlen. Då får man verkligen se vad du har fått betyda med så många människor. Vi kan gå till nästa bild. Och det här kommer då till honom. Herrens ord kom till mig. Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig. Innan du kom ut ur moderskötet gav jag dig ett heligt uppdrag att vara profet för folket. Det är ganska starka ord egentligen. Om vi tar Elisabeth som exempel, som är en del av våran framtid. Att innan hon kom till så har Gud utvalt henne någonting stort. Men det här är ju någonting som inte gäller för bara Jeremia eller för Elisabeth. Det är någonting som gäller var och en av oss. Och det visar på några olika saker. En att Gud har varit med. Att du är inget misstag. Vi kan ha kommit till på olika former, kanske önskad eller inte önskad. Men för Gud är önskad och älskad. Redan innan du visste att du kom till. En annan sak att Gud kände till Jeremia. Och han känner dig. Han vet exakt vad du passar in i. Vad du har för gåvor. Hur du kan förmedla dem. Han känner dig bäst. Och vi behöver lita på att också Gud vet det. Det är lätt för oss att säga, nej men jag är inte någon speciell. Men om vi verkligen ser på vad Gud säger till dig. Ja men du är verkligen speciell. Jag har känt innan du skapat, jag vet exakt vad du skulle passa in i. Och sen kanske jag har massa olika drömmar. Som förälder vet man att man har massa drömmar av sina barn. Vad man önskar de skulle kunna vara med på. Vi vet inte hur det kan bli för våra barn. Vad som händer. Men våran kärlek är så stor. Och vi drömmer så stort för dem. Och tänker då Gud. Hur mycket han drömmer om oss. Och det här ser vi också att. När Jeremia fick de här orden. Då såg Gud att han var redo. Att vi kan ta den här kallelsen. Att gå in i det han har tänkt. Så handlar det lite grann om att se vad som är Guds hjärta. I mitt eget liv så den här händelsen i Lettland kom sedan att påverka mig. Och jag flyttade sedan dit och blev missionär några år. Jag fick lära mig språket och jag bodde tillsammans med dem som på ett missionscenter och jobbade där som både mentor och bibellärare och allt i allo kan man säga. Och det är egentligen styrkte mitt hjärta eller min kallelse helt enkelt. Jag fick se Guds hjärta på ett helt annat sätt. Och jag vet att när jag kom till den här platsen och skulle börja jobba där i permanent. Jag var på många resor. Men det var den första som hände var att ledaren, den nationella ledaren för hela den här organisationen, han dör. Och det här var en man som heter Marius. Och han var en gangster. En typ som verkligen Gud har vänt om. Han var en stor burdus kille. Om man säger Peter, sen en dubbel till. Alltså verkligen en person som hade pondus. Och som hade varit den här. Ja, men, folk kände honom i hela landet helt enkelt. För hans gamla liv. Men Gud vände honom upp och ner. Och han blev en ledare som fick betyda mycket för hela landet och alla människor som var där. Och jag kände honom, jag träffade honom några gånger och jag blev lite så här överlumpad vad man är som person, för han sparkade en av sina mina kompisar bara som på skoj så här, bara sparkade iväg honom så här. Och men sen fick jag veta att han fick vara en pappa för en hel generation. Efter Sovjetunionen föll så fanns det behov. Vem ser vi upp till? Fadersgenerationen, de försvann. Många drack. Många förlorade sig. Visste inte vem man var. Och han fick vara en person som fick vara en fader för henne. Ja, för jättemånga. Och till den här platsen så slöt det folk från livets alla områden. De som hade tragiskt, de hade jobbigt. Och det var många, ska jag säga, föräldralösa personer. Och när han sen dog, då var det som ett tomrum i hela organisationen. Och jag verkligen fick komma in och tjäna där. Och jag hade inte samma behov som dem. Men jag märkte att de här har behov av en... Ja men, de är som får utan herde. De är som föräldralösa lamm. Vem ska ta hand om dem? Och för mig blir det bara starkare och starkare och starkare. Jag kunde säga att de behöver någon som är herde för dem. Någon som tar hand om dem. Och ibland blir man lite överväldigad av det också. När man ser ett behov, och jag som då ung 22-23-åring, 25-åring kommer dit och märker Guds hjärta. Vad händer då? Och jag tror att vi behöver vår tid som denna här, behöver vi få tag på Guds hjärta. För den här platsen, för den här nästa generation. Och vi behöver känna att vad min plats är här. Vi fortsätter lite grann. För Jeremia har en ganska naturlig respons. I vers 68. Men jag svarade, nej herre min Gud. Jag duger inte till att tala, jag är för ung. Då sa Herren till mig, säg inte att du är för ung, utan gå dit jag sänder dig och säg det befaller dig. Låt dem inte skrämma dig, så jag är med dig och ska rädda dig, säger Herren. Det är ganska naturligt när vi möts av Gud, när vi drabbar av Gud i våra liv, att vi ser på oss själva och ser att vi är otillräckliga. Och det är vi alla. Vi kan inte vara Gud. Vi kan inte möta alla behov som vi möter. Och jag tycker ändå det, här kan vi se att Jeremia är ganska öppen, men säger jag för ung. Och han blev kallad när han var ung. Och att man ändå säger det, Gud. Gud, jag vet att du kallar mig, men vem är jag? Vad har jag för någonting? Och det Gud gör, att han dömer inte Jeremia för att han säger så. Och ibland kan vi döma oss själva. Varför tycker vi så? Tycker man, vem är jag speciellt? Och kan han skämmas för att vi tycker så? Men Gud vet oss. Han vet också hur vi fungerar som person. Han vet kanske att vi har dippar ibland. Att vi funderar över oss själva. Självförtroendet kan vara lågt i vissa omgångar. Och Gud vet det. Men han vill också möta oss där. Och det här han gör med Jeremia också. Han säger, säg inte till att du är för ung. Utan gå min kraft. Det jag sänder dig. Och vi skulle kunna lägga många ursäkter här i våra liv. Jag är för ung, jag är för gammal. Jag är för fattig, jag är för tjock, jag är för smal. Vi kan lägga på många olika saker i våra liv. Som gör att vi inte kan följa Gud. Jag har inte tid. Jag har för mycket på bordet. Och en del saker är sanningar. Men när vi följer Gud kan vi också säga att ja, men han har kanske en plan. Han kanske vet alla de här situationerna. Han vet hela vår situation redan innan. Och när han kallar oss och ger oss en push så vet han att kanske vi är redo. Men inte i vår egen kraft. Men i Guds kraft. Och det handlar egentligen om att gå i hans styrka. Inte vår egen. Och då finns det egentligen inga ursäkter. Då finns det ingen som är för gammal. Ingen som är för ung. Gud kan använda Elisabeth. Jag kommer ihåg en i vårt styrelsemöte vi hade med Elisabeth var där. Och vi hade pratat om en runda till slut. Och sen plötsligt så var de fes eller så mitt i alltihop så här. Och hela stämningen lättas upp. Så hon blev använd bara för att hon är så liten. Så här. Så vi får inte se ner på dem så här små för det. De kan tala till oss också. Och i mitt eviga liv tänkte jag att när jag hade mött det här och såg de här behoven, jag tänkte samma sak, men Gud, jag har inte vad som krävs. Och jag såg att jag bara var för ung egentligen. Och att jag hade inte de gåvor som behövs och de erfarenheter som behövs. Jag kommer ihåg att jag gick en promenad till närmsta by för ungefär 2-3 kilometer. Och jag klagade inför Gud. Vem är jag? Hur kan jag göra? Jag ser det här behovet och det verkar i mig. Men vad kan jag göra? Och vi kan fortsätta nu till nästa bild direkt. Och det handlar om att mitt i allt det här så ge oss Gud det vi behöver. Han utrustar oss. Han använder det vi har i livet. Och för min del var att jag såg där behoven och såg Gud kallar mig till någonting. Och det var en väg framåt till det. Jag var inte där perfekt, utan det var steg för steg, gav mig Gud jag behöver för att kunna möta människor och kunna bli en herde. Och så här sa han i Jeremia 9:10. Herren sträckte ut handen, rörde vid min mun och sa: jag lägger mina ord i din mun. Idag ger det makt över folk och riken. Du ska rycka upp och vräka omkull, förstöra och bryta ner, bygga upp och plantera. Här är som att Gud själv, han rör Jeremia och säger att jag ger det du behöver. Att du ska verka i den här tiden, på den här platsen, på det sätt jag behöver. Och det vill vi också se på oss själva. Hur kan jag vara en del av den här tiden? Hur kan jag möta de behov som finns runt omkring mig? Hur kan jag vara använd av dig? I hans kraft. Och nu är det så att Gud ger ju det vi behöver. Och ibland har vi det vi behöver. För det finns många här som har erfarenhet, som har det vi behöver och kan nå den här generationen. Och han vill använda det. Så det finns ju egentligen ingenting som en Gud inte kan använda. Ibland måste han ju vända en situation. Man har varit med om ett liv, saker, att till någonting gott. Men han kan göra det. Så ibland är det så att han har redan utrustat dig. Genom ditt liv, dina erfarenheter, har allt du egentligen har på ditt bord. Han kan använda det. Om vi tillåter honom. Och Gud vet också när det är rätt tid. Ibland bör vi vänta på att det är rätt tid. Men ibland är det bara använd det här. Vi kan ta nästa bild. Och vad händer om vi misslyckas? Jeremia fick vara med om många, många saker. Han blev fängslad, bortförd, hånad, förkastad. De brände upp hans skrifter. Han fick leva ett liv i den här tjänstgöringstiden som många av oss skulle gett upp. Sagt att nej, men nu slutar jag, det här är inte värt det. Och man kan se sig själv som misslyckade. Man ser inte vad som har hänt. Och det är väldigt lätt att vi misslyckas som människor på olika sätt. Men vad händer då om vi skulle göra det? Jag ska vara lite personlig också. Vad som hände med mitt liv lite grann. Och för när jag mötte Gud, såg det här behovet, så träffade jag en flicka i Lettland som hade en 2-årig dotter. Och vi gifte oss senare. Och för mig var det som att det var någonting som Gud la på mitt hjärta, och som jag kände att det här måste jag göra. Men det är också att jag såg behovet av det här. Och i efterhand, för cirka 5 år senare, så skilde vi oss. Hon mådde psykiskt dåligt och valde massa helt enkelt att åka iväg och helt bryta kontakten och välja att bara lämna alltihop och gå. Och i efterhand kan jag säga att jag kanske var för snabb. Jag kanske inte hade de erfarenheter och vishet som jag har idag. Om man kollar tillbaka på situationen, så kanske jag skulle gjort annorlunda. Men vi kan ju inte gå tillbaka med det som har varit. Och istället fick Gud använda mina erfarenheter. Jag fick se en värld som jag inte sett förut. Och Gud fick vända den situationen till något gott och upprätta mig. Och jag fick se hur Gud fungerar mitt i alltihop, mitt i en fallen värld. Hur han använder brutna människor. Han använder mig. För jag är inte perfekt. Och ingen av oss är det. Men han tog en situation där ja, det var brutet. Och gjorde det helt igen. Och det är så egentligen Gud fungerar. Att om vi tillåter honom. Han kan vända våra misslyckanden. Våra svagheter till någonting gott. Men det är en resa också. Och det är inte lätt. Men att tillåta honom att göra det här. Och det som hände egentligen med mig var att en del av den situationen gjorde att jag fick lära känna Gud ännu djupare. Jag fick se ännu mer av hans hjärta för de förlorade. För en av de jobbigaste sakerna kan ni tänka er att men jag var pappa för den här tjejen i 6 år. Och sen plötsligt bara försvann det. Den här kärleken man gett ut, den här kärleken var bara, ja, nu får du inte längre. Och jag kunde inte göra någonting åt det. Och efter han har sett att, men det här ligger på Guds hjärta också. Han älskar oss. Han längtar efter oss. Och de som är bortanför honom, tänk vilken kärlek han har. Att han har skapat oss. Han har skapat oss, varenda en av oss. Och tänk vilken kärlek han har till oss. Och vilken längtan han har för att möta var en av oss. Även de som är förlorade, den som är utanför. Han har en så mycket större kärlek än vi kan förstå. Och det jag tror det behöver vi söka också. Guds hjärta för människor i en tid som denna. Vad ligger på Guds hjärta? Hur kan jag få betydelse för någon människa? Hur kan jag med mitt brustna liv få hjälpa människor? Och nu vet jag att en del står i sådana tjänster där Gud använder oss just nu. Men vi också kanske en del som Gud behöver utrusta och lägga, jag vill göra mer. Och så finns en del som kanske säger ursäkter, men jag är för gammal, jag är för ung, jag har för lite utbildning, jag har inte tid. Men kanske så att Gud vill också lägga en börda på dig till någonting mer. Och jag tror att vi behöver söka Guds hjärta för den här tiden. Och jag tror att Gud också vill möta oss och ge oss det vi behöver. Han vill vända våra misslyckanden till någonting gott. Han vill använda våra brustenhet till att möta människor. Inte för att vi är någonting speciellt, men att han är speciell. Låt oss be. Tack Gud för att du är en underbar Gud som vill möta oss, Herre. Och jag ber att du ska få möta oss, låt oss få se ditt hjärta och få överväldigad, drabbad av dig, Herre. Låt oss få den här passionen, den här glädjen, den här kärleken till den här generationen, i en tid som denna. Du vet mer vad som behövs, Herre, och hur vi kan passa in i ditt rike, i din plan, Herre. Och hjälp oss också att vara ödmjuka och komma till dig och be dig om ge oss mer av den här längtan, passionen, Herre. Tack för var och en som är här inne. Tack för det gåvor du lagt på var och en här. Jag vet att du ska välsigna dem och vet att du ska även utrusta dem och även använda det du har lagt, Herre. Både det som är gott men också det brustna. Det misslyckanden i livet som har kan påverka genom att du vänder dig till någonting gott. Och du ser också en del, kanske en del som också inte är redo. Men jag ber att du hjälper dem. Att du vägleder dem steg för steg på den här processen de är i sina liv, Herre. Att du, precis som Jeremia, att när de är redo, att du bara säger nu är det dags. Men under tiden så är du med dem. Och du styrker dem, ger dem kraft mitt i allt de står. Tack Gud. så ber jag att vi ska också alla få möta de här din kärlek på ett nytt sätt. Det finns så mycket mer. Så. Jag ber om det i Jesu namn.
Herre, tack för att vi har fått samlas här idag. Tack för att vi får sluta veckan och förbereda nästa vecka med dig, Jesus. Du ser vad vi står inför, vad vi ska göra. Vissa ska gå till jobbet, vissa ska vara hemma, vissa ska göra helt andra saker, jobbiga, roliga. Du är med i allt, Jesus. Du är med vare sig vi är här i Falun eller i Haparanda eller vart vi än är någonstans, Jesus, så är du med. Jag tackar dig för det, Jesus. Jag tackar dig för att du leder och hjälper. Jag ber dig att du ska hjälpa dem som styr det här landet, Jesus. Hjälp dem att fatta kloka beslut i den tid som är, Jesus. Jag ber dig för makthavare i Sverige och i världen, Jesus. Du ser vilken värld vi lever i. Och Jesus, låt oss vila i dig, Jesus. Låt oss vila i att du har kontrollen, Jesus. Jag tackar dig för det. Jag ber att du ska leda oss att vara dina lärjungar den här veckan som kommer, Jesus. Låt oss göra det du vill att vi ska göra den här veckan, Herre. Jag ber dig om välsignelse för alla de som är här idag. Alla som inte kunde komma idag, Jesus. Jag tackar dig för att du finns och att du har oss i ditt hjärta. Amen. Tack för att ni kom.